En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Prisjakt. Jämför rea priser. All Black Friday på ett ställe.
Dator- och tv-spelsbranschen växer så det knakar och är nu mer än tre gånger större än filmbranschen. Och Sverige sticker ut. Länge har man pratat om det svenska spelundret. Internationellt hyllade titlar som Minecraft, Battlefield, Candy Crush och nyligen släppta Ark Raiders har alla skapats av svenska spelstudior. Men samtidigt pågår det en debatt om hur spelen regleras och på vilket sätt man kan göra köp inne i själva spelen. Något som nu ger spelföretagen större intäkter än köpen av själva spelen. EU vill se betydligt hårdare reglering, men dataspelsbranschen slår bakut. Och i centrum av den brinnande debatten befinner sig ett svenskt företag bakom ett populärt hästspel riktat till barn.
Den EU-koordinerade tillsynsinsatsen mot Star Stable pågår just nu under sekretess. Beroende på utfallet kan det bli aktuellt med rättsliga åtgärder.
Vad är det som händer nu och kommer EU påverka spelen i grunden? Det ska vi prata om här i Aftonbladet Daily. Jag heter Love Isaksson Svensén. Och med mig för att prata om det här har jag Leo Pettersson, spelreporter på Aftonbladet. Hej!
Hej!
Hur mycket pratas det om spelindustrin just nu?
Jättemycket, Love. Först och främst så har det varit ett otroligt spelår. Alltså om GTA 6-förseningen innebar en krater, då har den fyllts upp till bredden av mängder av otroliga spel från året. Och flera av dem är ju faktiskt svenska. Så tack vare de faktiska produkterna så är industrin på många släppar. Och menar, globalt är ju spelindustrin numera värd mer än både film- och musikbranscherna ihop. Så av rent ekonomiska skäl finns det också uppror till diskussioner. Och sen är det ju minst sagt på tapeten med in-game-köp. Alltså köp som görs inuti själva spelen är ett brännhett ämne just nu.
Ja, och det är ju så att nu för tiden så är det inte själva spelköpen som står för spelföretagens största intäkter, utan det är ju köp i spelen. Vad betyder det?
Ja, alltså om vi börjar med att konkretisera lite i siffror så är över 80% av omsättningen i svenska datorspel kommer från företag som erbjuder köp i spelen, och i hela Europa står köp i spel för 42% av spelbranschens intäkter, och detta är enligt då svenska dataspelsbranschens helt färska siffror. Rent konkret betyder det att spelare köper innehåll inuti spelen. Ofta är det kosmetiska föremål, ofta så kallade skins. Men det kan också röra sig om att snabba på levelingsprocesser och få tillgång till särskild event, radera reklam eller faktiskt förmåner som gör mer konkurrenskraftig mot andra spelare. Och det här är ju då ofta mikrotransaktioner som görs i väldigt stora volymer.
Och varför ser spelbranschen ut så?
Efter 2005-2010 där någonting så började ju vissa spel att göra den här typen av in-game-köp. Och sen så har det ju följt utvecklingen helt enkelt. Alltså det är rent konsumentmässigt och att det bringar uppenbarligen stora intäkter.
EU vill ju se över hur det här går till. Vad är det EU vill göra?
I våras så gjorde CPC-nätverket, det är då ett nätverk av konsumentskyddsmyndigheter inom EU. De lade fram alltså 7 nya riktlinjer i våras för spelbranschen, och kort sammanfattat så vill de öka transparensen så att det tydligt ska framgå vad digitala valutor inne i spelen innebär i riktiga pengar. Och som exempel i spel kan det ju vara att man handlar med guld, diamanter, särskilda poäng, eller som i Roblox där man har Robux som spelets valuta. Och då vill de tydliggöra vad det faktiskt innebär i riktiga pengar när man använder de här valutorna. Men också så vill de göra att varje tillfälle som virtuella spelvalutor byts mot andra virtuella produkter eller tjänster så ska det räknas som juridiska köp. Och enligt dem, enligt CBC-nätverket, så görs detta för att stärka konsumentskyddet.
Och du nämnde ju de tidigare dataspelsbranschen, den svenska intresseorganisationens, deras vd, de rasar mot det här nya förslaget för data- och tv-spel. Varför gör han det?
Ja, minst sagt. Per Strömbäck, som han heter, vd för svenska dataspelsbranschen, anser att det här skulle försämra spelupplevelsen för spelarna, till exempel. Han menar att man måste avbryta sitt spelare då för varje köp för att skriva in lösenord, ta kvitton på varje gång någonting köps i spelen för virtuella valutor. Men också menar han att spelföretag kan tvingas bryta mot konkurrensrätt genom att dela information om priser för de här virtuella valutorna eller produkterna i spelet. Och att det finns risk för priskarteller och att de ska bildas genom det här, menar han. Så summa summarum så tror han att dessa direktiv från CBC-nätverket som han menas bör dras tillbaka riskerar att bli ett dråpslag för spelindustrin och ett hot för det svenska så kallade spelundret.
Och du, Leo, som är väldigt insatt i dataspelsbranschen och inte minst den svenska dataspelsbranschen, vad säger du? Har han fog för den här kritiken?
Det finns ju alltid två sidor av myntet. Självklart är det ju så att spelföretag, precis som alla andra näringsidkare, måste ha en möjlighet att tjäna pengar. Och eftersom detta är uppenbarligen ett väldigt lukrativt sätt att dra in stålar på, så måste de väl kunna fortsätta att göra det. Sen är väl frågan är väl, var drar man gränsen någonstans? För att i många fall så handlar det om till exempel tidsbegränsade erbjudanden som kan verka ganska pushiga för spelare, framförallt för en yngre publik, om att köp det här fram till, du har 10 dagar på dig att köpa den här produkten, sen försvinner den, sen har du inte möjligheten att få det igen. Och det lägger ganska stor press på spelare att man ska köpa, helt enkelt.
Och när vi pratar om spel, då kanske det är lätt att man tänker både på kasinospel och vanliga underhållningsspel som till exempel Mario Kart och Pokémon. Men vad skulle du säga, är det verkligen helt skilda saker nu för tiden?
Att du har en poäng, Leo. Jag menar, i framförallt Counter-Strike så har marknaden för skins och vapen, knivar och sådana här saker, den har ju växt sig enorm. Och det var vid ett tillfälle, tror jag, att det var värd 56 miljarder kronor, alltså den marknaden för skins i bara Counter-Strike. Och där handlar det om lootlådor, så kallade lootlådor, som verkligen inte skiljer sig mycket mot ett kasinogel till exempel. Du vet att det är snabbt bladda förbi olika föremål som har olika värder, och så kanske det stannar på ett föremål som är värt mycket pengar, och så blir det just en sån här roulette-känsla som på ett kasino. Men det är ju trots allt ett av visserligen flera undantag, men i stora hela så är ju spel fortfarande till för underhållning i de allra flesta fall. Och just köp i spelen möjliggör ju faktiskt att spelet från första början skulle kunna vara gratis att spela.
I centrum av den här debatten om spelköp inne i spel, som riktar sig inte minst mot unga, så finns ju också ett svenskt producerat spel, Star Stable. Vad är det och vad handlar det här om?
Ja, Star Stable är ett väldigt populärt hästspel som har företrädesvis unga spelare. Och det handlar om att Sveriges konsumenter från början gjorde en analys av de mest populära spelen för barn. De granskade då hur de här spelen marknadsförde sina produkter i spelet, vad de tillhandahåller i sina butiker och så vidare. Och deras slutsats, svenska konsumenters då, var att Star Stable och Roblox var särskilt cyniska i sina metoder att pressa och uppmuntra till köp i spelen av barn. Och eftersom Star Stable, som du nämnde, är svenskt, så valde de att agera mot dem. Det renderade en anmälan till Konsumentverket som höll med om kritiken, och sedan tog det vidare på EU-nivå. Och det utreds nu sedan i våras under sekretess på EU-nivå.
Och vad säger spelföretaget själva?
De svarade oss i ett mejl här på de frågor vi hade angående till exempel hur de ser på utredningen, ifall de själva upplever att de pressar barn och så vidare. Och de svarade att de välkomna granskningen och att de tar konsumentskydd på stort allvar och aktivt arbetar för att följa gällande regelverk.
EU vill ta i med hårdhandskarna mot spelbranschen, inte minst för att råda bukt på problemet med barn som köper virtuella saker, ofta utan föräldrarnas vetskap, för tiotusentals kronor. Vi tittar närmare på ett nytt svenskt exempel på just detta, alldeles strax. Vi har pratat mycket nu om vad spelföretagen gör och vad EU säger att de borde göra. Men också så är det så att Aftonbladet rapporterade nyligen om en mamma vars 11-åriga son köpte virtuella saker i olika spel för 60 000 kronor utan hennes vetskap. Och barnet hade tagit hennes kort, helt enkelt. Vad har föräldrar för ansvar när det kommer till de här köpen i spel?
Givetvis finns det ett föräldraansvar också, och kommunikation är väl egentligen viktigast. Theo Toresson, psykolog på Rädda Barnen, som har som fokusområde barns säkerhet i digitala miljöer. Han lägger stor vikt vid att man inte ska förbjuda barn från att spela, utan snarare prata med dem om vad de spelar och ha gemensamma samtal om hur man ska hantera köpa spelet, om man sätter gränser och så vidare. Jag menar, om ett barn vill köpa skins i ett spel, till exempel istället för att få en ny pälsjacka, då kan man ju komma överens om det. Men ansvaret hos föräldrar finns ju där, att man ser till att barn inte kan genomföra köp, till exempel genom att sätta lösenord på köp i appar eller inte så frikostigt dela med sig av kortuppgifter. Och det är väldigt viktigt att göra det. Och många har ju blivit drabbade, och det är inte bara det här exemplet om den här kvinnan vars son hade köpt saker för 60 000, utan exemplen är ju väldigt, väldigt många. Jag lyssnade till exempel till en intervju med Jack Black där han berättade att hans son hade lyckats bränna 30 000 på Roblox, och det kom på Apple-fakturan helt plötsligt. Och så är det ju också, att många av de här transaktionerna är ju så kallade mikrotransaktioner som kan få makroeffekt om man leker lite med orden. För att det kan ju vara att 8 kronor, 20 kronor, 60 kronor, man kan inte märka av det som förälder om man tittar på Apple-fakturan eller var det nu kommer ifrån. Och sen helt plötsligt så kan det ha kommit upp i jättestora summor. Barn förstår ju inte pengars värde på det sättet heller.
Så föräldrar får ha lite bättre koll på barnen och prata med dem, kan man väl summera det som då?
Ja, det kan man. Men det är också lättare sagt än gjort. Jag har också varit 13 år gammal och spelat World of Warcraft, och det var inte helt omöjligt för mig att komma åt min fars kortuppgifter för att förlänga min subscription, om jag säger så. Så man får ju vara, kommunikation är viktig, men också vara försiktig och skydda sina uppgifter, ja.
Men det här som EU ser över nu, vad skulle det kunna bli för förändringar gällande spelindustrin, skulle du säga?
Ja, det är svårt att spekulera kring. Jag menar, Per Strömbäck, där vd för svenska dataspelsbranschen, var ju inte särskilt munter över de här förändringarna. Och jag menar, det kan ju faktiskt leda till ganska rejäla förändringar i kommande gällande köp i spel. En sak vi redan har sett ganska mycket är att transparensen kring vad de här virtuella valutornas värde, det har ökat faktiskt, att man kan se i spel om du ska köpa coins eller vad det nu är för någonting, vad det motsvarar i riktiga pengar. Och det finns ju länder, Belgien till exempel, de har ju aktivt förbjudit lootboxar i spel, så där spelar man med folk från Belgien, vilket jag har gjort till exempel, så kan inte de ha tillgång till samma saker som jag har i Hearthstone, ett spelläge i Blizzard-spelet Battlegrounds till exempel. De har inte möjlighet att låsa upp valmöjligheten till flera hjältar i det spelet. Och ett annat exempel är i FC, det tidigare FIFA-fotbollsspelet från EA Sports, där man har kringgått dessa riktlinjer genom att möjliggör att man kan förhandsvisa ett paket om dagen, och enligt dem då så kringgår då de här nya regelverken kring lootboxar.
Så spelupplevelsen, den är redan påverkad idag, kan man säga då?
Både ja och nej. Jag menar, så i min roll som spelare så skulle jag inte säga att jag har upplevt några större skillnader överhuvudtaget faktiskt än så länge. Men jag menar, i ett potentiellt scenario som Per Strömbäck, återigen om jag refererar till honom, vd på dataspelsbranschen, han menade på att det kan komma att förstöra spelupplevelsen framöver, menar han, genom att man, vi säger, ta ett exempel i om man ska köpa ett nytt vapen för guld i ett spel för att bestrida en drake. Eftersom om man då i spelet kan köpa guld, om vi säger det är valutan i spelet, för riktiga pengar, så ska det framgå vad det här vapnet kostar i guld, alltså i riktiga pengar. Och då kan jag faktiskt se att det blir, att man kommer ur den här fantasyvärlden som man har kommit in i.
Men om vi återvänder lite kort bara till andra sidan då, skulle du säga att spelföretagen gör tillräckligt mycket för att förhindra att barn spenderar stora summor pengar inne i spelen idag?
Med risk för att låta som en politiker här, Love, så ger det ett nyanserat svar, och det är att det just nu utreds, för så är det ju. Givet är det ju, som jag var inne på tidigare, att spelföretag måste kunna tjäna pengar, men frågan är ju var drar man gränsen, framförallt när det kommer till unga spelare, och där är det en fortsättning som följer. Men ställer du samma fråga till Konsumentverket och dataspelsbranschen, så får du ett rungande ja och ett rungande nej.
Sist här Leo Pettersson, spelreporter på Aftonbladet. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.